I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Någon gång på 30-talet sade den tyske teologen Dietrich Bonhoeffer att det som händer nu, det är något som inte bara har någonting att göra med denna generation, utan vi i denna generation, vi måste betala räkningen från flera föregående generationer. Det var hans analys av den dåvarande situationen, och ganska snart därefter bröt ut andra världskriget, och det var en jättestor och lång räkning som vi då betalade. Nu har vi hört dagens evangelium, och det är hämtat ur Matteus evangeliet kapitel 24. Och det är ett kapitel som i sin helhet talar om de yttersta tingen. Jesus talar om sin kommande ankomst, återkomst, och han skildrar hurdana förtecken som föregår hans återkomst. Men vi måste, innan vi säger några ord om dagens evangeliumtext, vi måste placera detta kapitel i en större helhet, i en kontext som Matteus evangeliet skisserar upp. Kapitel 24 följer kapitel 23, naturligtvis. Och i detta kapitel 23, där får vi höra V-rop, Jesu V-rop till och mot fariseerna. Där finns flera V-rop, gång efter gång. Och Jesus kritiserar fariseerna för hyckleriet. Men sen, ju närmare han kommer till slutet av detta kapitel, desto större plats får Guds ord. Det är nämligen så att då börjar Jesus ropa ve mot skriftlärda och fariseer. Och han anklagar dem att ni bygger profeternas gravar och smyckar de rättfärdigas gravmonument. Och det var faktiskt något som just då för tiden hade blivit en modetrend. På Jesu tid har man faktiskt börjat bygga upp sådana minnestecken, större gravar, och man verkligen ville smycka allt det där. Det var en trend då för tiden, och Jesus noterar det, och han talar om det som var liksom inne då för tiden. Men då fortsätter han att ni därigenom vittnar om er själva att ni är söner till dem som mördade profeterna. Och sen kommer hans fortsättning: fyll då också ni era fäders mått. Ormar, huggorms yngel, hur ska ni kunna undgå att dömas till Gehenna? Och sen fortsätter Jesus ännu, nu utan att ropa ve. Men han fortsätter så här: därför sänder jag er profeter, visa män och skriftlärda. Några av dem kommer ni att döda och korsfästa, andra kommer ni att piska i era synagogor och jaga från stad till stad. Så kommer över er allt rättfärdigt blod som har spilts på jorden, från blodet av den rättfärdige Abel till blodet av Sakaria, Perakjas son, som ni mördade mellan templet och altaret. Jag säger er sanningen, allt detta ska komma över den här här släktet. Vi får märka här väl hur viktigt det är att lyssna på Guds ord. Och den här generationen på Jesu tid, de måste liksom betala räkningen ända från Abel till slutet på historien, då för tiden. Det är det som Jesus säger, och dessutom tillägger han här att jag sänder er profeter, visa män och med skriftlärda. Det är Jesus som har sänt profeter, dessa visa män och skriftlärda. Genom hela denna heliga historia. Det är Jesus. I en parallell text i Lukas evangeliet säger Jesus att Guds vishet har sänt profeter. Och här att Jesus själv. Då menar Jesus att det som ni har hört, det är något som jag har redan sagt till er under alla dessa århundraden, årtusenden, och nu kommer uppfyllelsen av allt det som står skrivet genom mig. Så att sen anklagar Jesus sina åhörare att ni inte har hört på dem. Tvärtom, ni har korsfäst, jagat dem, förföljt dem, piskat dem och så vidare. Och så vidare. Och därefter kommer något speciellt. Nämligen innan Jesus börjar tala om dessa yttersta ting, så säger han det sista ordet. Det sista som han har att säga till folket Israel vid det här i denna punkt, vid det här tillfället. Han säger och ropar: Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina cyklingar under vingarna. Men ni ville inte. Ni ska ert hus lämnas öde. För jag säger er, härefter kommer ni inte att se mig förrän ni säger: välsignad är han som kommer i Herrens namn. Det är det sista som han säger. Och sen berättas det i början av dagens evangeliumtext att Jesus lämnade templet och var på väg ut. Och när vi läser det första i dagens evangeliumtext, när Jesus lämnade templet och var på väg ut, då borde vi egentligen översätta texten mycket noggrannare. Nämligen Matteus uttrycker här Jesu beteende på ett mycket kraftigt sätt. Han skriver så här att Jesus gick ut från templet. Och han använder där ett grekiskt sätt att uttrycka saken. Han använder aoristform som inte säger så mycket för oss. Men i grekiskan uttrycker aorist att Jesus gör det här en gång för alltid. Han lämnar templet bakom sig. Han går ut. Han vänder ryggen mot sina åhörare. Och folket får se sin messias, hans rygg och hur han lämnar templet, går ut. Vid det här tillfället. Och det är slut. Sen när Matteus fortsätter så tillägger han ett annat verb som ger uttryck för gåendet. Han var på väg ut Och nu använder Matteus i grekiskan imperfekt. Och det betyder i grekiskan att Jesus går ut och det är en pågående handling. Så att när Jesus för en gång skull lämnade templet totalt bakom sig, sen går han sin väg och det är en fortgående handling. Han går bort, bort, bort. Och till sist ser man inte ens hans rygg. Så att det är något som vi kan notera. Och sen berättas det att Jesus kom ända till Olivberget. Och nu om vi har läst Gamla testamentet noggrant, så skulle jag uppmana er att läsa hemma hos er Hesekiels bok kapitel 10 och 11. Därför att där berättas det hur Guds härlighet lämnar templet. Och i Hesekiels bok, det är ett tecken som betyder en enorm katastrof. Guds härlighet lämnar templet. Och då har templet inget skydd mer. Inte heller Jerusalem, inte heller det judiska folket omkring Jerusalem. Det är slut på allting. Och det berättas hur Guds härlighet lämnar templet. Och det är änglar som lyfter sina vingar. Och sen Guds härlighet går eller flyger till Olivberget. Stannar där en stund. Och det är det som du får läsa i Hesekiel kapitel 11 där i slutet. Läs hemma kapitel 10 och 11 i Hesekiels bok. Och nu när Jesus sen talar om sin bortgång. Och han säger så här att här efter kommer ni inte att se mig förrän ni säger välsignade han som kommer i Herrens namn. Han beter sig just på samma sätt som Guds härlighet i Hesekiels bok. Han lämnar först templet. Sen kommer han till Olivberget. Och till sist allt är borta. Snart. Och när det berättas i Hesekiels bok att det är dessa änglar som lyfter sina vingar, då säger Jesus på ett likadant sätt: hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina cyklingar under vingarna. Vilken härlig bild. Jesus vill ta hand om oss. Han vill bry sig om oss. Han vill göra som en höna som samlar sina cyklingar under sina vingar. Men Jesus säger att sin tids människor ville inte. Och nu får vi sen komma till Olivberget. Och nu får vi börja lyssna på det som Guds härlighet säger där i Olivberget. Han kommer alltså att skildra det som pågår i Hesekiels bok. Jesus kommer att förklara det som Hesekiel har skildrat. Och nu kommer han och säger att det är det här det betyder. Och när du sen läser Matteus evangeliet kapitel 24, då kan du notera att just dessa chockerande ord som Jesus säger när han lämnar tempelplatsen: ni kommer här efter inte att se mig förrän ni säger välsignade han som kommer i Herrens namn. Nu i detta kapitel sen talar Jesus om templet som han har lämnat. Och sen övergår han till människosonens återkomst. Templet som han har lämnat kommer att förstöras. och till sist kommer Människosonen, och innan dess kommer vi ändå att säga: välsignade han som kommer i Herrens namn. Nästa vecka ska vi ha Israelkonferensen, hela konferensen här på fakulteten, och ni är alla välkomna till den här konferensen. Och då ska vi tala mycket om Israels framtid. Och vi vill inte idealisera det nuvarande folket i Israel. Vi är syndare som vi. Men här har vi det som Jesus lovar: innan jag kommer tillbaka så ska Israel vända sig om, ropa: välsignade han som kommer i Herrens namn. Det är något som vi måste hålla fast vid och förstå. Jesus och Paulus överensstämmer i denna punkt. Ni är alla hjärtligt välkomna till Nelas konferens nästa vecka. Och sen när vi börjar läsa dagens evangeliumtext, och om vi läser hela kapitlet, så där också skulle jag gärna understryka det som jag själv inte har märkt, inte från första början. Ja, när jag var en ung kille och jag läste detta kapitel, så på något sätt fäste jag hela tiden min uppmärksamhet vid dessa förtecken. Och jag fick också då och då en ångest att det är sådana saker som kommer att äga rum i världshistorien därför att det står skrivet. Och så är det. Men nu skulle jag ändå fästa er uppmärksamhet vid det som hänger ihop med Jesu undervisning där i kapitel 23 redan. Nämligen när Jesus besvarar lärjungarnas fråga: vad är det första som han säger? När ska det se, frågade lärjungarna. Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Det var min fråga också. Jag ville veta vilka förtecken som kommer att äga rum. Men Jesus börjar på ett annat sätt. Han säger: se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga: jag är Messias, och de ska bedra många. Så att det återmärker ni, det som vi ska ta till oss, nämligen det här att det är så oerhört viktigt att lyssna på Guds ord. Och särskilt nu, när vi ännu har tid, när vädret är i andligt avseende ändå ganska bra. Vi har friheten att samlas så här. Vi har möjligheten att läsa vår bibel på vårt eget modersmål. Vi har tid att lyssna, vi har tid att läsa hur viktigt det är att nu använda denna dyrbara tid att ta till oss det som Jesus säger. Det kan komma andra tider, och då har vi kanske inte samma möjligheter, samma fritid. Men nu är det dags. Och då är det bra att komma ihåg denna dags lärdom. Vad är husfaderns huvuduppgift? Ja, han ska komma hem med pengar. Han ska göra allt för att det blir mer och mer. Men du kommer ihåg Luthers undervisning. Huvudsaken är att vi får lyssna på Guds ord. Och husfadern har uppgiften att hålla andakter hemma. Och läsa barnbibeln till sina barnbarn. Det är det viktigaste. Och det är ett sätt att verkligen höra vad Jesus säger. Att Nu är det dags att kunna sin bibel. Därför att det är många som kommer i Jesu namn och vill bedra oss. Och sen när Jesus fortsätter sin berättelse och talar om en intensifiering av alla dessa förtecken, då kommer han ganska snart till förföljelser av sina lärjungar. Och det är alltså en stark intensifiering av situationen. Jesus säger att när ni kommer att höra stridslarm, rykten om krig, se då till att inte bli skrämda. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli svält och jordbävningar på många platser. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Och det är något som vi ser nu omkring oss. Det är något sånt som vi kan läsa i nyheterna. Därefter följer intensifieringen. Då ska man utlämna er åt lidande och döda er. Och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då kommer på nytt. När vi får uppleva en sådan intensifiering, vad är då det viktigaste? Åter en varning. Många falska profeter ska träda fram och bedrar många. Och sen kommer laglösheten. Och när laglösheten ökar kommer kärleken att kavna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. Du märker åter hur viktigt det är det som pågår just nu. Att vi får lyssna på Guds ord. Och du har din bibel där hemma. Du kan läsa din bibel. Det är det bästa sättet att förbereda sig själv för sluttiden. Och sen kommer Jesus att säga mycket mer. Och om vi får titta på fortsättningen på evangelietexten, dagens text, så får vi se förödelsens styckelse på helig plats i templet. Och åter då ska vi märka att det är en villfarelse. Då vill man liksom göra någonting som liknar Guds verk, liknar Guds röst, men leder vilse människorna. Och sen sägs det att därefter ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu och inte heller ska komma. Hade inte den tiden förkortats skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvalda skull kommer den tiden att förkortas. Och när vi är just före slutet, just före tiden när människosonen kommer tillbaka, nu åter Jesus, hör ni, åter säger Jesus, om någon då under dessa allra sista dagar, om någon då säger till er, här är Messias eller där är han, så tro det inte. Falska Messias gestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Jag har nu sagt det till er i förväg, säger Jesus. Så att när Jesus talar om dessa förtecken före sin återkomst, så talar han först att akta er så att ingen bedrar er. Och han talar om falska messiasgestalter. Sen varnar han oss för falska profeter. Sen talar han om förödelsens styckelse i templet. Och därefter ännu hur både falska messiasgestalter och falska profeter kommer. Och Jesus säger att jag har sagt det här i förväg. Det här är alltså så viktigt, det som Jesus säger, att han upprepar det gång på gång. Och jag har liksom uppgiften idag att liksom haka på det här. Och liksom försöka visa hur Jesus redan där i kapitel 23 säger att var ligger det största problemet? Jo, ni fariseer, ni har inte velat lyssna, säger Jesus till dem. Ni har inte velat lyssna det som jag har sänt ut som Guds vishet, profeter, de visa män och skriftlärda. Och man brukar säga så här att profeterna, de får Guds ord. Det är det som vi har i Bibeln. De visa män, de ska förklara Guds ord. De är präster och herdar som, och alla andra som ska förklara det som står skrivet. Och sen de skriftlärda. De ska sen tillämpa Guds ord i praktiken så att vi får en gedigen vägledning. Vi lever i enlighet med skriften. Och det är det som Jesus säger. Och sen när han börjar denna genomgång av de yttersta tingen, då notera gärna hur viktigt det är att hålla fast vid Guds ord. Och därför måste vi på något sätt, vi kristna, och särskilt nu när vi firar farsdag, är det något som Gud vill säga till oss fäder. Att vi borde ta hand om vår huvuduppgift, som inte är att komma hem med pengar, utan huvuduppgiften är att fader vår är hemma. Stannar hemma och undervisar sina barn med Guds ord. Och var och en av oss har sen också sin egen skyldighet att göra så som Jesus säger till oss. Ni kommer ihåg att förr i tiden har man kallat de kristna, man har kallat dem läsare. De är sådana kristna som läser därför att det står skrivet, ni ska läsa. Så att jag vill alltså här, och det här liksom huvudpoängen i hela min predikan, det här att det som vi läser och det som jag försöker ens, jag försöker driva igenom i min predikan, det är det här att vi måste öppna våra biblar. Vi måste ha en bibelläsningsplan. Vi måste läsa Bibeln från pärm till pärm och läsa Bibeln flitigt. Och ni teologer, ni vet att jag har sagt till er att när ni har lärt er grekiska hos Daniel, en gedigen fantastisk kurs i bibelgrekiska, då ska varje teolog läsa en bibelvers per dag på grekiska. En bibelvers. Då kan man liksom hålla vid liv sina kunskaper i grekiska. Och ganska snart märker man att nu hinner jag läsa två. Sen blir det tre, fyra, flera. Men man måste vara trogen. Man ska vara trogen i det lilla och börja. Även om det kan vara svårt. Men man måste börja någonstans. Och då uppmanar man att det ska, man ska göra det så att man börjar med en bibelvers. Till mina konfirmande elever brukar jag säga att hur många av er har läst Bibeln igenom? Det finns faktiskt då och då några som har läst. Det är fantastiskt. Men många säger att nej, det är liksom det här en förtjockbok, det tar en evighet att läsa igenom den här boken. Och sen får vi ställa, eller titta lite närmare på det här. Bibeln har 1189 kapittel. 1189 kapittel. Om du ska läsa hela Bibeln igenom på ett år, det blir då 3 kapitel per dag ungefär. 3 kapitel. Och i dygnet har du 96 kvarter. 24 timmar gånger 4. 96 kvarter. Om du använder 2 kvarter, så har du 94 kvarter kvar. Ett ganska bra avtal. 2 kvarter till bibelläsningen. Då hinner du ungefär läsa 3 kapitel. Och på ett år har du läst hela Bibeln. Det är inte så svårt när man läser Bibeln i bitar. Då brukar jag säga till mina konfirmander att tänk på en situation att jag i våra seurat, i våra andliga sammankomster, jag skulle fråga hur många av äldre människor har läst Bibeln en gång? Hur många har läst 10 gånger? Hur många av er har läst, ni som är pensionerade, Bibeln 50 gånger? Ingen, antar jag. Men om ni konfirmander börjar nu när ni fyller 14-15 år, om ni börjar med 3 kapitel varje dag och gör det troget när ni går i pension 65 års ålder, så har ni faktiskt läst hela Bibeln 50 gånger. Och när jag sedan efter om 50 år, när jag själv sen får fråga er att vem av er har läst Bibeln 50 gånger? Hur gammal är jag då själv? Jag är kanske 120-30 eller vad är jag då? Men då får jag liksom till min glädje höra att det var ni som började nu. Och därför har vi då och då haft alltså en sådan helig allians. Att vi har liksom skrivit under att så mycket Gud hjälper mig och ger sin kraft, så vill jag läsa 3 eller 5 kapitel per dag. Och det har vi faktiskt gjort några gånger. Så att man får en översikt över Bibeln. Och det är något som jag tycker att om ni kommer ihåg någonting av denna predika, så skulle jag gärna vilja att det är egentligen bara denna enda sak idag, när vi har farsdag. Det är inget mer. Och det här är ingen, så som man brukar säga i Finland, att det här är ingen raketteknik eller det här är inga sådana jättetekniska saker och ting, utan det här är bara det här att vi får öppna Bibeln, läsa och ta till oss det som står skrivet. Och då får du också uppleva en stor välsignelse i ditt liv. Du får uppleva att det verkligen lönar sig att läsa sin Bibel. Och det är det bästa du kan göra före de allra sista dagarna. Läs din Bibel. Det bästa fredsarbete är att du har frid med Gud. Det är det bästa som vi som nation kan göra. Vi kan också ha plakat, marschera för fred och så. Men det bästa fredsarbete är fridsarbete. Att du får leva i Guds frid. Du är förlåten i Jesu Kristi namn. Och på hans befallning vill jag ännu för en gångs skull vilja förkunna för dig att alla dina synder är förlåtna i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi ber tillsammans. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige Ande, skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, särlek och tålamod in till tidens slut och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.